här är en människa som har en allvarlig störning då. Fullständigt känslokall inför det här. Och jag mår inte bra för att igår gjorde inbrott och hittade ett lik i ett källarförråd. Galna våldshandlingar med människor som hör röster som får dem att göra och agera med grovt våld.
Vi har tagit upp tusentals fall genom åren i Efterlyst och gjort skillnad i många av dem. Tittarna har lämnat tips, utredningar har gått framåt, förövare har gripits och dömts. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det fall jag ska berätta om nu är speciellt. För den här gången tog utredarna verkligen tag i möjligheten att använda sig av Efterlyst. Och vi gjorde 4 reportage vid 4 olika tillfällen om samma brott. Och varje gång fick polisen tips. Tips som i ett par fall var helt oväntade och gjorde att hela utredningen vände. En historia kan börja på många olika sätt beroende på ur vilken vinkel man ser den eller hur man berättar den. Den här historien började kanske när Gunilla Westrin tog in en inneboende eller kanske den började när hon försvann eller kanske långt innan. Från början var det ingen som var orolig över hennes försvinnande. Hon levde ett bohemiskt liv, hon var engagerad i olika föreningar, tyckte mycket om friluftsliv och kunde göra spontana resor och utflykter. Hon jobbade inte utan kunde ägna all sin tid åt sina fritidsengagemang och sin hobby, silversmide. Ekonomiskt var det lite kärvt, men det är inte säkert att det var därför hon tog in en hyresgäst i sin lilla 1,5-rumslägenhet. Det kan också ha varit för att hon tyckte synd om en 20 år yngre man som jag väljer att kalla för Kenneth. En man som genom en serie olyckliga omständigheter plötsligt inte hade någonstans att bo. Åtminstone påstod han det. I efterhand skulle det visa sig att Kenneth påstod en hel del som inte var sant. Hans barndom hade varit strulig minst sagt. Kompisproblem, skolproblem och växande aggressionsproblem tärde på förhållandet med hans mamma. När han var 17 slängde hon helt enkelt ut honom efter att han hade tagit strypgrepp på henne. Och efter att ha bott på olika ställen utan egentligen någon fast punkt träffade han Gunilla i slutet av 1998 och flyttade in hos henne. Gunillas familj tyckte att arrangemanget var bra, de två hade inget förhållande, men Gunillas diabetes gjorde att familjen kände en viss trygghet när han var där. En mycket bedräglig trygghet skulle det visa sig. Någon gång under våren började Gunilla tröttna på sin hyresgäst. Han satt vid datorn hela nätterna och hon klarade inte det. Lägenheten var för liten och hon behövde sova. Vid flera tillfällen let hon bekanta förstå att Kenneth skulle ut. Men i slutet av maj 1999 blev det tyst. Från det hörde eller såg ingen något av Gunilla. Hennes familj fick reda på att hon var borta genom föreningen Humlorna där Gunilla var aktiv. En av medlemmarna ringde och berättade att de inte sett Gunilla på länge. Utan någon större oro ringde familjen hennes lägenhet där Kenneth svarade. Han förklarade att hon rest bort, hon hade tagit med sig adressböcker, campingutrustning och kläder, ganska normala saker. Men han berättade också att hon tagit med den fulaste mattan. Och med det lät sig familjen nöja. De hade ju själva trott att hon bara gjort någon utflykt i ett par dagar. Men när hon fortfarande inte hördes av började en liten misstanke växa fram. Mattan. Varför skulle hon ta med sig en matta? Det kändes fel. Så familjen började göra egna efterforskningar. Bland annat upptäckte de att pengar försvunnit från hennes konto. Och med en gnagande oro anmälde de henne försvunnen den 15 juni. Ett besök i Gunillas lägenhet minskade inte misstankarna. Kenneth bodde kvar, men allt fler saker hade försvunnit, till exempel gardinerna. Dessutom var lägenheten pedantiskt städad, vilket inte var Gunillas stil. Den 10 augusti kom polisens utredare tillbaka från sina semestrar och nu började hända grejer. Hans Strindlund var den som ledde utredningen om försvunna Gunilla Westrin.
Ja, det var så här att det här hände ju 1999, och vid det tidpunkten så var jag chef för något som heter våldsgruppen på dåvarande Söderhållspolisen. Vi sysslade med utredningar om grova våldsbrott. Vi var ungefär 11-12 stycken i gruppen. Och i den gruppen så fanns det en kollega som heter Thomas Guttke, som jag placerade som handläggare i det här ärendet då. Det var ju så att den här kvinnan Gunilla då, i 50-årsåldern, anmäldes försvunnen av sina systrar. Och det sker alltså i juni, 23 juni. Men man har inte sett henne sedan den 30 maj. Det startade som en försvunnen anmälan, försvunnen person. Och det fanns inget speciellt som tydde på allvarligt brott i inledningsskedet. Däremot så gjorde vi vissa efterforskningar och kom fram till att i augusti, 10 augusti, då förflyttade vi positionerna och jobbade ut efter att hon var försvunnen på grund av brott. Och det var ju så, man gör ju en kartläggning av den här försvunna personen. Och då framgick det ju att det var en person som verkligen inte hade tidigare på något sätt haft sådana beteende att man frivilligt håller sig borta. Det är första frågan, kan den här personen frivilligt hålla sig borta? Det är det mest sannolika. Ja, man låter ju få vara ett tag, för ibland kan det ju vara så också. Att, och det var också så att vi kunde få fram att hon skulle på ett styrelsemöte. Hon jobbade på något som heter Humlan. Och det hade aldrig hänt att hon hade missat styrelsemöte. Och framförallt så har det aldrig hänt att hon inte talade om varför. Det var ett dåligt tecken. Sen så hade vi kontakt med systrarna då, som berättade att hon hade en inneboende. Och den här inneboende hade sagt att Gunilla hade då en dag tagit sitt tvåmanstält och lite campingutrustning och skulle ut och kampa några dagar. Det gjorde också då att det var en bra förklaring då, kan man säga, för att det är svårt att kontrollera det. Det finns mycket skogar och man kan åka ett annat land och man åkte till Finland eller någonting sånt där. Så det fick ju ligga då ett tag, va? Och se om det kunde vara så här då. Det var så att vi hade då kontakt med systrarna. De hörde av sig med jämna mellanrum. Gunilla hade då två systrar. Hon hade föräldrar vid livet också. Hon hade en exman, en dotter som bodde här uppe i Gävle. Och de var ju förstås ohyggligt oroliga över vad som har hänt sin syster. Och de hade då, de lämnade en uppgift till oss att någon hade hämtat ut pengar på Gunillas personkonto, som det hette då. Och det kunde vi kontrollera upp, och det var mycket riktigt, så var det. Och vi kunde också då se då, få bekräftat vem hade hämtat ut de här pengarna. Och det var en person som hon hade inneboende sedan i november 98. Nu börjar det osa katt, om man kallar det så.
Efter att ha gått igenom materialet delar de familjens uppfattning. Det här var inget vanligt försvinnande. Bland annat kunde de snabbt konstatera att det är Kenneth som skrivit under Gunillas postavier med hennes namn och sedan agerat ombud med hennes körkort. Det är alltså Kenneth som tagit pengarna. Och Gunilla hade inte sitt körkort med sig, vilket hon borde ha om hon gett sig av frivilligt. Hans Strindlund igen.
Så början på september så beslutade vi att vi måste höra hans version av det här. Så han kallades, han hämtades till förhör. Då fick han berätta om det här då. Och då är det ju den här berättelsen igen då, att hon har hämtat tältet och så här. Sen kom det fram en uppgift till också, och det var ändra han eller systrarna, jag tror det var systrarna som säger att han, och han bekräftade den uppgiften också, att Gunilla hade varit hem, någon hade varit hem till bostaden som alltså ligger i Västertorp och tappat upp badvatten och badat. Och sedan lämnat lägenheten och dörren olåst. När han då fick frågor om han hade hämtat ut de här pengarna, så oaktat att bevisningen var ju väldigt stark, så han förnekade kategoriskt. Han hade absolut ingenting med det att göra. Och det är också så att han bodde kvar där fram till månadsskiftet juni-juli. Då lämnade han lägenheten. Och det är också så då att lite kopplat då till att det gjordes en polisanmälan den 23 juni. Om det då hade med saken att göra, det vet jag inte, men han lämnade i alla fall lägenheten.
Det är nu de bestämmer sig för att ta hjälp av efterlyst.
Ja, för att komma vidare här då så gjorde vi ju det. Och det är ju så att om man håller på med en, då som det visas i det här fallet, att det blir en mordutredning, så det är ju en svaghet så länge man inte har kroppen. Man kan ju inte påstå en massa saker. Det är vad som kan ha inträffat då. Det skulle ju kunna ha varit så att hon att det här var sant, åker ut och tälta och på något vis får något slaganfall och dör djupt in i skogen någonstans i tältet. Och det är också så att man vill inte frihetsberöva för tidigt, därför att risken är att man inte får den här personen, den misstänkte, sittande kvar. Man vill vila på hanen så länge det bara går, utan att vila för länge då, nu tycker jag så. Och det gjorde vi här. Och sen för att få fram vittnen då, om någon vet någonting om det här, så blev det ju efterlyst.
Inställningen bland poliser var inte alltid odelat positiv att gå ut efterlyst. Hur diskuterade ni?
Ja, i det fallet så i min grupp så hade vi inte den inställningen överhuvudtaget. Utan vi hade absolut ingen intresse att själv vara i tv, om man uttrycker det så, utan vi tittar på vårt uppdrag, och uppdraget var då att försöka klara ut vad är det som har hänt där. Och då visade det sig att vi visste att det hade bott någon i den här trappuppgången som hade varit där tillfälligt. Vi visste ett förnamn, det är en kvinna, men vi visste inget mera. Och enligt grannar så skulle den här kvinnan ha sagt att hon har hört någonting och visste någonting om det här. Och det här är ett exempel på, många gånger när man håller på med grova våldsbrott eller mordutredningar, så tar det vändningar som man liksom inte skulle kunna räkna med. För jag minns att i det här fallet så var det så att den här kvinnan vi pratar om, det var hennes pojkvän som bodde där då. Och han fick vi fram namnet på, men inte på henne då. Men vi hittade inte honom överhuvudtaget i Sverige, utan det visade sig att på olika kringuppgifter vi fick då, så via sambandsmannen i Thailand kunde vi då hitta det här vittnet ute på en ö i Thailand tillsammans med en pojkvän där hon då bodde då. Alltså långt bort i världen, så att säga.
Vad kunde de berätta?
Det var ju så att hon hade hört kvinnoskrik. Och när vi frågade vilken tid det här var då, så blev det väldigt intressant. Därför att det var då slutet på maj, trodde hon, vad hon minns av det här. Jag hade också ett annat vittne i trapphuset som säger att hade hört möbler som skrapade. Så här. Och det här vittnet jag pratade om som fanns på en ö i Thailand, den lägenheten låg direkt över Gunillas lägenhet. Och det här gjorde ju då att nu börjar det ju smalna. Vi kunde ju börja smalna utredningen lite.
Men ni hade fortfarande ingen kropp?
Nej.
Det första inslaget gav ett intressant tips. En granne hade hört bråk i Gunillas lägenhet natten mot den 30 maj. Så nu var det dags att höra Kenneth. Det förhöret skedde också 8 september. Han nekade till allt. Han hade inte ens varit i lägenheten den natten. Så efter förhöret släpptes han. Och efterlyst gör ett inslag till. Den här gången ringer ett annat vittne och säger sig att han har sett Kenneth i lägenheten den natten. Tvärtom mot vad Kenneth själv påstår. Men fortfarande hade man ingen kropp. Utredningen stod och vägde. Utan att hitta Gunilla kunde det vara svårt att binda Kenneth vid något brott. Och det är då försynen, slumpen eller ödets ironi griper in genom att de två poliserna på Medborgarplatsen i Stockholm bestämmer sig för att kontrollera den notoriska småtjuven Robert.
Man hade då träffat en missbrukare, en uteliggare, som man hade kontrollerat upp av någon anledning. Och under den här kontrollen så berättade den här missbrukaren att jag mår inte bra, för att igår gjorde jag inbrott i Västertorp och hittade ett lik i ett källarförråd. Och de här två poliserna tittar på varandra och, men hallå, är du nöjd nu eller vad är det? Nej, säger han, det är sant.
År 1999 var Robert känd av polisen som knarkare och uteliggare. Och just den här sommarnatten sökte han ett nytt ställe att sova på eftersom hans tidigare gömma blivit upptäckt. Han hade hamnat i Aspudden och efter en stund hittade han det han sökte, en öppen portuppgång med en olåst källardörr. Perfekt. Han valde ut ett förråd på måfå, kanske för att i just det här låg en massa filtar hoprullade till ett bylte bara att bädda ner sig. Han bröt enkelt upp det lilla hänglåset och slängde in det bland bråten i förrådsutrymmet och började bädda till filtarna. Men det var något som inte stämde. Byltet var för hårt för att bara innehålla tygstycken, filtar och sån matta också. Så han skar upp en reva i ena ändan och ryggade tillbaka inför det han fick se. Fram ur byltet stack en människofot. Robert flydde från platsen och berättade inte för någon vad han hade sett. Och han hade inga planer på att göra det heller. Men verkligheten hann ifatt honom. För Robert tillhörde nämligen den lilla del av befolkningen i vars liv det ingår att då och då rutinmässigt bli kontrollerad av polisen. Den 4 oktober var ett sånt tillfälle på Medborgarplatsen i Stockholm. Robert hade då funderat över sin hemlighet ganska länge och tyckte förmodligen att det var skönt att bli av med den. Så när polisen skulle kolla honom så halade han upp ett tidningsurklipp ur sin ficka som handlade om 47-åriga Gunilla Westrin som varit försvunnen sedan maj. Och för den förvånade polispatrullen berättade han att han visste var kroppen låg och han följde gärna med och visade.
Han lyckas övertyga dem i alla fall, så de tar bilen, polisbilen, och han fick sätta sig i polisbilen, så åkte de till den här platsen som då var slalomvägen. Och han visade dem det här källarförrådet. Och det var mycket riktigt uppbrutet. Och han hade sagt också att det här liket var inlindat i en matta. Och där ligger det ett bylte med en matta. Då förstår de här poliserna att det här är helt korrekt. Man spärrade av. Jag blev själv utringd då som chef för våldsgruppen till den här platsen. Från den stunden startade en mordutredning. Det gjordes förstås då, rättsläkare kallade vi till platsen som fick undersöka det innan vi rör någonting. Den här kroppen var inlindad, ytterst låg det en matta, innanför så låg det en madrass. Det var tejpat och hopsnört och det var också andra sådana här tygstycken och någon sjal och sådana här saker som fanns där då. Och då... kroppen fraktades ju då efter teknisk undersökning till rättsläkarstationen i Solna och det sker då en obduktion. Det visar sig då att kroppen, när man öppnar den här mattan, så visar det sig att kroppen är starkt förruttnad, nästan mumifierad. Vi kom fram till att mordet sker på natten den 30 maj. Det är en svensk högsommardag och den hittas den 4 oktober och ingen som bor känner lukt eller så. Och ganska snart kunde vi få fram då vad orsaken till det var. Det var nämligen så att det här utrymmet var iordningställt för att användas som skyddsrum vid ett krigsutbrott. Och det innebar att det fanns extremt bra ventilation. Det var piper som gick ifrån det här källarförrådet hela vägen ut till yttertaket. Till och med en bit över yttertaket också. Och där luktar det säkert hela sommaren, men där är det ingen som känner det.
Det här blev naturligtvis ett genombrott i utredningen. Gunilla Westrin hade varit borta i 5 månader och vid det här laget hade utredarna redan förstått att hon förmodligen var död. Och de trodde sig faktiskt också ha en ganska klar bild över vem som gjort det. Frågan var bara hur och när och om det gick att bevisa.
Gunilla var nämligen silversmed. Hon gjorde egna smycken. I lägenheten så berättade systern att hon hade ett städ som hon använde när hon gjorde de här smyckena. Och det var en uppkapad bit från en tågräls, en kraftig som jag tror den vägde 12 kilo eller något sånt där. Och den var faktiskt borta ur lägenheten. Den kunde inte vi hitta, men den hade hon alltid haft. Och när vi då fick uppgifterna från rättsläkaren så var ju faktiskt huvudet från baknacken mellan öronen var helt enkelt kluvet i två delar. Kraftigt våld alltså. Det fanns mer våld också på den här kroppen. Och då började vi att tänka, det här städet är borta och kroppen ser ut så här. Det kan vara städet som används in i det här då. Sen när vi fick uppgiften att han också var ute på internet så började vi kontrollera då när han var ute på internet. Och då kunde vi alltså se att vi hittade en uppkoppling, om jag minns rätt, där vi var 4:17 på natten den 30. Med det kunde vi då koppla att den här Kenneth var i lägenheten. Och vi hade vittnen som säger att de har hört kvinnoskrik. Och vi har alltså saker på kroppen som låg i förrådet som kommer från lägenheten. Det gjorde att det fattades beslut, låtade in åklagare och den här som vi kallar Kenneth, och han greps och fördes till vårt polishus för förhör. I samband med förhöret så gjordes det självklart husrannsakan där den här personen bodde då. Han bodde då på Vallhallavägen i Stockholm. Och där hittas det en nyckel till ett hänglås. De som gjorde den husrannsakan var vakna för det, tog den i beslag. Och i källarförrådet i Västertorp på Slalomvägen så fanns det ett uppbrutet hänglås. Och när vi testade nyckeln i hänglåset så passade det.
Och undersökningen av filmplatsen visar att Robert i alla fall gjort en sak rätt. Han hade lämnat det uppbrutna låset kvar på platsen och när Kenneth greps den 11 oktober hade han nyckeln som passade på sin nyckelknippa.
I tidigt skede så misstänkte vi den här inneboende förstås, va?
Mm.
Och då ganska snart så kom vi i den här fasen av en utredning att vi ska säkra bevisningen. Med tanke på det förhör vi hade haft, han blankt nekat kategoriskt till en ganska självklar bevisning då. Som gjorde att vi vilade på hanen mera. Och då kunde vi alltså, säkerställde vi vilka saker fanns det på kroppen när den hittades. Det var alltså mattan, bäddmadrassen, några sjalar och det var några spännen. Vi har systrarna då, som hade en nära kontakt med Gunilla. Så kunde vi ju konstatera då att de här sakerna kunde vi pricka av en efter en. Att de kom från lägenheten. Från Gunillas lägenhet. Vi kunde i utredningen så fick vi fram uppgifter om att det hade uppstått misshälligheter mellan inneboende Kenneth och Gunilla. Gunilla ville att han skulle flytta därifrån. Han hade lovat att han skulle flytta därifrån 1 maj, vilket inte skedde. Gunilla hade inför sina systrar klagat att hon blev störd i nattsömnen, för den här personen var uppe på natten och var ute på internet och störde hennes nattsömn då. Och det gjorde att hon ville inte ha honom kvar där, för det här funkar inte. Nu börjar vi förstå att det kan finnas ett motiv. En mordutredning så vill man alltid säkerställa ett motiv också.
Förhören blev inte lätta. I 8 månader höll de på. Men allt Kenneth sa var, det kan ha varit så, men det behöver inte vara så. Samma svar på alla frågorna. Var han i lägenheten? Hade han tagit Gunillas pengar? Var han delaktig? Det kan vara så, men det behöver inte vara det. Så det blir ytterligare ett inslag i Efterlyst. Och den här gången överraskade resultatet utredarna. Det blev nämligen inte så många tips om mordet. Däremot om en våldtäkt. Flera kvinnor hörde av sig och sa att de hade blivit hotade och ofredade av Kenneth, kvinnor han träffat på nätet. Andra kunde berätta att de chattat med en kvinna som kallar sig för Tricky, en förtvivlad ung kvinna som för sina anonyma nätverinnor berättade att hon blivit våldtagen av mannen som kallade sig Sagan. Nu vill hon varna andra. För utredarna kom de nya uppgifterna som en kalldusch. Var Kenneth också en våldtäktsman? För att få svar på frågan blev det ytterligare ett inslag i Efterlyst, det fjärde. Den här gången sökte vi efter Tricky. Och hemma i sin lägenhet satt den unga kvinnan och såg på inslaget. Med tårarna rinnade ner för sina kinder gör hon något hon inte vågat förut. Hon lyfter telefonen, ringer in och berättar vem hon är och att det är hon som har blivit våldtagen. Efter 8 månaders förhör och en 1600 sidor tjock utredning åtalas Kenneth den 4 januari 2000 för mord på Gunilla Westrin och för grov våldtäkt av Tricky. Dessutom för urkundsförfalskning och bedrägeri. Och tingsrätten dömer honom. Men inte till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård. Den psykiska undersökningen av honom visar nämligen att han lider av en störning grav nog för att han ska få vård istället för fängelse. Men Kenneth är inte nöjd. Han byter advokat och överklagar till hovrätten. Och nu händer något som får familjen att tvivla på hela rättssystemet. En serie absurditeter som gör att Kenneth faktiskt kan gå fri. Hovrätten gör en egen rättslig prövning och kommer fram till att Kenneth är frisk nog att sitta i fängelse. Och plötsligt riskerar han livstid. Så då drar han tillbaka sin överklagan. Tingsrättens dom blir den som gäller. Samtidigt meddelar hans läkare sedan 2 månader att Kenneth nu tillfrisknat och inte längre är i behov av vård. Plötsligt kan han gå fri. Men så blev det inte. Beslutet om friskrivning överklagades och Kenneth sattes på tvångsvård. Men historien slutar inte där. Vi på Efterlyst får nämligen anledning att ta upp fallet Kenneth igen, för 2007 rymmer han från Karsuddens rättspsykiatriska klinik. Så vi efterlyste honom och han åkte fast. Men det var inte det enda. En ung kvinna såg programmet med inslaget om förrymde Kenneth och kände igen honom. Det var han som hade bjudit med henne på en Finlandsresa 1998, alltså för 9 år sedan. Och den resan slutade med att Kenneth våldtog henne. Hon var bara 13 år. Hon skämdes för det som hänt och vågade inte berätta för någon. Men när hon såg inslaget sköljde alla minnen över henne och hon beslutade sig för att göra en polisanmälan som ett sista försök att kunna gå vidare.
Den här Kenneth då hade då fått kontakt med den här unga flickan, då, tonårsflickan, och man åkte på en Finlandsresa och där våldtog han henne och det rubricerades missa som grov våldtäkt. Mm. Och det var ju på grund av att när vi gjorde efterlysningen och bilden i eller sökte den här gärningsmannen, alltså för mordet, med den utredningen så den här flickan som nu var lite äldre då kände igen honom. Mm. Och då blev det ju hoplagt det här ett och ett, så var det ju ganska.
Och då bestämde oss för att nu ska jag anmäla det.
Just det. Och även där då så han förnekar ju det också kategoriskt. Han hade överhuvudtaget inte åkt inlandsbåt. När det gäller mordet på Gunilla då så minns jag, vi hade långa förhör med honom. Till och med vi förstod ju att det här är en människa som har en allvarlig störning då. Fullständigt känslokall inför det här. Och han försökte slå i oss, kom ihåg att han hatade våld. Han skulle inte ens försvara sig om han blev angripen med våld. Det här mantra han hårt att så var det. Och att han blev oerhört kränkt att vi påstod att han hade mördat någon. Han hade inte förmåga att ta in det här själv alltså, överhuvudtaget.
Så 2010 dömdes Kenneth även för det brottet. Grov våldtäkt, och straffet blev fortsatt rättspsykiatrisk vård. Vet du vad han gör idag?
Det är så här att jag tycker de här är så pass, den här gruppen är så pass farlig på olika sätt. Va? Så, och vi har ju en hel del ouppklarade grova våldsbrott. Så jag brukar ibland försöka söka lite av de här som jag känner när jag ser ett signalement som kanske kan passa och så här. Och då, enklast är ju att se till då, om den man det skulle kunna vara, har fullständigt dålig bi då. Så att i det här fallet så vet jag att han är fortfarande inskriven inom sluten psykiatrisk vård. Han har ju med åldern då inte blivit friskare, om man kallar det så. Men som sagt, vad som jag sa innan, så tycker jag, var går gränsen för hur stor risk kan man ta bland den här psykiskt störda gruppen? Dels mot sig själv och alldeles för stor risk för fullständigt oskyldiga människor också.
Kunde ni någonsin fastställa exakt var själva mordet hade hänt?
Nej, inte genom spår eller om man slår så här hårt i ett huvud på ett människa så blir det ju många gånger stänk Men det mesta skadorna blir, blödningarna blir inåt. Så det blöder inte ut. Om man använder kniv till exempel, då blir det dropp åtminstone. Och det blir många gånger så stänk och så här va. Så att de facto så vi hittar ju blod på runt de här madrassen och mattan då, som kom från Gunilla då. Men uppe i lägenheten, om jag minns rätt, så hittar vi ingenting som band det på det sättet då. Vi gjorde ju många, många förhör. Den här utredningen, jag har varit och tittat lite i arkivet då för att fräscha upp minnet lite. Och då, det var alltså 7 kartonger med pappershandlingar så här. Och då pratar vi alltså en papperstrave som är över 50 centimeter.
Det här fallet är märkligt på många sätt. En aspekt som Hans Strindlund blir upprörd över är den reform på psykvården som infördes på 80-talet. En reform, menar han, som innebar att människor med psykisk ohälsa förlorade möjligheten att vårdas på sjukhus. Istället släpptes de ut. Och för en del blev det mer än de klarade. Några blev hemlösa, uteliggare, och för några andra, några få, utvecklades deras problem till ohanterlig ångest som ledde till brott.
Ja, alltså jag tycker att i min yrkesutövning så har jag kommit i kontakt med många sådana här fall. Och jag tycker alltså att det fungerar inte bra idag som det är upplagt. Jag tycker alltså att det är alldeles för många människor som har tragiskt drabbats av allvarliga psykiska sjukdomar. Och det är så här att om den personen tappar kontrollen över sig själv, då blir det ofta mycket våld. Och att man har inga spärrar alltså i det läget. Det kan fungera i långa stycken då, men och vi kan ju bara se i tidningar och media så här, så är ju sådana här alltså galna våldshandlingar med människor som hör röster som får dem att göra och agera med grovt våld. Det finns gamla Västerlånggatan som kör en bil rätt in i folkhopen. Vi har här i Stockholm har vi Roland Sovsmannen som slår ihjäl cyklister med järnrör och för man hör röster. Och ja, du om någon vet ju hur det här ser ut då. Och då är det så att jag tycker att man tar, i min uppfattning, att man tar alldeles för stor risk att tredje man, alltså jag tycker man spelar rysk roulette med allmänheten, för de här är oerhört svåra att skydda sig mot också, förstås va. Och då, i den här gruppen så är det också många som inte bara utsätter andra för våld, man utsätter sig själv för våld också. Det är ganska hög självmordsfrekvens bland de här så här allvarligt sjuka. När jag började min karriär som polis då, så mitten på 80-talet, så blev det ju en politisk diskussion om det här med riktigheten att förvara psykiskt sjuka bakom en låst dörr. Det här kallas ju då psykiatrireformen. Och här fanns det ju då i Sverige då stora sjukhus som tog hand om det här problemet. Vi har Beckomberga, Långbro, i Sidsjön, i Sundsvall och så här. Alla de här stängdes ju ner då. Då fanns det alltså en plats för ungefär 30 000 vårdsängar med lås, som var låst dörr, där man då fick den adekvat vård. Sen kom psykiatrireformen och alla de här dörrarna, kan man då billigt säga, öppnades. Utom idag finns det ungefär 3 000 tvångsvårdsplatser. Det här tycker jag är dags, man kanske får göra en revidering av det här. Det är min uppfattning, eller inte bara kanske, jag tycker att man ska göra det och titta på det här och erbjuda betydligt bättre service till de här sjuka. De ska inte behöva utsätta sig för det här och vara med om det här.
Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.